Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, shampoo och balsam bars av högsta kvalitet tillverkade i södra Frankrike. Och dessutom 1753 Skincare, ansiktsolja med sin unika sammansättning av CBD-olja och flera andra fantastiska ingredienser som ger huden ett härligt glow. Josefin Dahlberg, du är entreprenör, hälsoinspiratör, författare till boken Soulwork, ägare till butiken Ola Moon, där också finns ett café, du poddar och så vidare och så vidare. Men så har det inte alltid varit. Du växte upp med en ensamstående mor, två systrar och en frånvarande alkoholiserad pappa. Jag är nyfiken på hur detta har präglat dig och hur du har gjort din soulwork. Hur du, efter att ha blivit nykter som 20-åring, började jobba med dig själv. Nu är du själv mamma till två barn. Jag vill såklart även höra hur dina morgonrutiner ser ut och mycket, mycket annat. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine Michelin.
Wow, tack snälla. Vilket intro.
Tack själv för att du är här. Äntligen. Jag har längtat så mycket efter det här. Jag längtar efter alla mina gäster. Men första gången så var jag tvungen att boka av. Först tog det massa tid innan vi... Jag har ju faktiskt jagat i 2 år, måste jag erkänna. Ja. För det var innan, mellan barnen, dina barn. Och sen så var du mammaledig och sen kom du tillbaka. Och sen så fick vi äntligen till en tid. Då var jag sjuk. Och nästa gång så var det någon av dina som jobbar hos dig som var sjuk, så du var tvungen att hoppa in. Så att här är vi 2 år senare och nu har du 2 barn.
Wow, vad hände? Nej men verkligen. Och så där är det ju. Det är ju verkligen, på tal om morgonrutiner och barn och hur man får ihop vardagen. Det är ju så. Det är ett pusslande. Men nu är vi här. Vi får hoppas på att divine timing har fört oss samman just idag.
Och jag har ju då, du sitter ju nu på golvet i ditt sovrum. För det var så himla mycket bättre ljud där. Och det ser ju superhärligt ut. Jätteroligt att ha dig här. Vi ska ju, som vanligt, jag har så mycket frågor och med alla dessa älskade gäster så att vi dyker ner. Börjar med att fråga, hur mår du idag och var befinner du dig i världen?
Ja, jag befinner mig i Stockholm på Södermalm där jag bor, i mitt sovrum som vi sa, på min sköna heltäckningsmatta som gör att ljudet blir lite bättre. Och jag mår, men nu mår jag bra. Jag kan säga att min... På tal om det här med morgontiden, idag var det lite så här extra komiskt. För vi går upp varannan dag med barnen. För vi har barn som vaknar väldigt tidigt. Och idag var det min morgon att sova ut. Men så vaknade jag ändå tidigt för att det var ett jäkla liv här utanför dörren. Så då tänkte jag att men istället för att försöka somna om så går jag upp och gör mina grejer som är annars svårt att få till. Så jag gjorde liksom en hel 30 minuters guidad, lugnande, djupgående meditation. Och efter det så tränade jag och jag bara kände så här, vilken bra morgon. Och sen så hann jag duscha och sen skulle min kille gå, så var det min tur att lämna barnen. Och så blir det bara en sån där låsning hos ena min dotter. Hon ska inte ha ytterkläder på sig, hon får panik. Jag försöker ta till alla knep och sen tar mitt tålamod slut. Det spelar ingen roll att jag hade gjort en 30 minuters liksom meditation. Jag tappar det, jag fräser ifrån, jag får dåligt samvete, hon gråter. Ja men du vet, bara här,
en sån morgon.
Och till slut så var jag så här, okej, då går vi ut utan kläder. Och sen så gick vi ju en sekund utanför porten. Och så var hon så här, mamma, får jag min overall? Absolut. Så att så här, just den här morgonen var lite kaosartad. Och jag delar det också för att det är så viktigt. För att det är ju livet.
Herregud.
Med små barn, eller hur? Vi kan göra våra meditationer, vi kan göra våra grejer. Ja. Vi blir testade, vi tappar det. Man får bara så här, okej, jag laddar om. Jag gör mitt bästa. Och när jag kunde släppa det på väg till förskolan så pratade vi lite om det här. Att hur det blev och hur kändes det nu med overallen. Och det kändes bra på sig den och så. Så kunde vi liksom prata igenom det lite. Hon är ju bara 3 år. Men då kunde jag sen också släppa det. Och så gick jag och hade en mysig morgon med min kompis faktiskt. Jag har haft en väldigt lugn förmiddag. Så just nu mår jag bra. Men det har varit lite upp och ner redan den här dagen.
Det är väl det vi kallar för livet, va?
Det är ju det. Alltså, hur har din morgon varit?
Nej, men alltså, ja, det är precis det jag försöker reflektera över. Jag tog ofrivillig sovmorgon, och det gjorde min dotter som är 15, min yngsta. Så jag vaknade upp och bara, men vad fasiken, det är ju alldeles tyst där ute. Och då går jag in och väcker henne klockan 7:45 och hon börjar 8. Hon bara, gå ut. Då låter det lite annat än när man är 3. Men alltså, du börjar om en kvart. Ja, okej, gå ut. Ska jag köra dig? Nej, jag hinner. Jaha, det kommer ju inte hända att hon hinner. Och sen så efter en halvtimme, för hon var ju tvungen att sminka sig. Och jag bara tänkte så här, tyst för mig själv, men du kanske skulle skita i det. Men det har jag försökt med förut, det funkar inte så.
Nej.
Och sen kommer hon så här, mamma förlåt att jag försov mig, då hade hon lugnat sig lite liksom. Men ja, så kan det också vara. Annars så gör hon sitt. Och jag gör ju mina rutiner. Och sen så vi har faktiskt inga gemensamma rutiner på vardagmorgnar. För att de skiljer sig så. Om vi skulle börja synka frukostar och vem som gör vad, då skulle det liksom bli lite kaos. Så vi synkar på kvällar och helger. På morgnarna. Det är bara så det får vara.
Men man får ju göra det som funkar, det samma här. Jag ser
just
liksom
nu ska vi säga, förlåt jag avbröt dig, ja. Men just nu, det är så livet ser ut just nu. Det där skiljer sig ju lite, men just nu ser det ut så.
Men det är så jag också känner, att så här, jag längtar lite till när vi ska sitta och äta en gemensam frukost allihopa. Men när vi har, jag har då en 3-åring och en 1,5-åring. Så att jag har skippat att äta på morgonen hemma med dem. Utan då fokuserar jag på dem, jag försöker få i dem frukost, roddar i ordning det. Och sen äter jag efterlämning. Då får jag också in lite fasta, vilket jag mår väldigt bra av. För jag har lite känslig mage, så min mage får vila. Så att det gäller ju att hitta sitt pussel. För slänger jag i mig något hemma när jag är stressad, då blir min mage alldeles för svullen.
Det blir det ännu mer stress. Något. Ju.
Exakt. Nej.
Men det där, man måste hitta sina grejer, och där kan ju skilja, om 2 år om jag pratar med dig så kommer det kanske se annorlunda ut. Men jag tror såklart. Att det här fantastiska, idylliska, att alla mamma, pappa, barn och alla sitter i lugn och ro och pratar. Det kanske sker ibland. Jag älskar, du vet, Fie Lindfors hade jag som gäst för inte så länge sedan. Hon går ju ofta till och lämnar sina barn i skolan med pyjamasen.
Ja. Ja, men för fan,
drar hon på sig en rock liksom, och solglasögon och så kaffekoppen i handen. Bara, funkar för henne. Ja.
Absolut.
Man ska inte döma någon. Nej, men underbart. Fantastiskt, Josefin. Precis. Bra att du delar det, för att vi är ju bara människor. De som vaknar upp nysminkade och har den här idylliska morgon skulle jag också vilja prata med.
Ja, exakt.
Nu, jag har ju följt dig under åren och du är en enorm förebild. Jag blir nästan lite starstruck faktiskt när jag ser dig nu. Och vi har satts en gång live. Vi sågs på ett så här Women Circle hormon event. Kommer du ihåg det, för ett år sedan med Maria Ershagen?
Det var en så fin kväll. Den var verkligen väldigt, men jag har ändå varit med, vilket du också har såklart, många olika cirklar. Jag tyckte att den var väldigt speciell.
Älskade den. Vi gör faktiskt en sån egen nästa vecka, en liten sån.
Oj, vad mysigt.
Och Maria har också varit gäst i podden, hon är också fantastisk. Nej, men då sågs vi, och ja, jag var lika starstruck då också, för jag tycker att du har en spännande... Ja, men jag tycker det, för att jag är starstruck på det sättet av många anledningar, men du är så ung. Du är så otroligt klok. Du är så inspirerande. Och som entreprenör är du sjukt inspirerande. Det känns som, jag vet att det inte är så. Såklart, du ligger ju hundratals och tusentals timmar bakom allt man lanserar och allt man gör. Men det känns som att allt du tar i blir guld.
Då ska jag spräcka hål på den bubblan.
Ja, ska vi börja där?
Nej, du ska börja där.
Ja, vi börjar, men, nej. Men vet du vad? Du, ja, det, jag förstår att det inte är så. Men,
det är både och. Jag vill säga att vissa saker kommer väldigt effortless ifrån det som jag gör. Vissa saker bara växer och har blivit så där. Ja, det har blivit till guld. Och det jag ser nu så här i backspegeln, det är ju när jag verkligen har följt den här inre rösten och min passion och är i alignment med det, där jag inte fastnar i ifrågasättande tankar, där jag inte tar in för mycket vad andra tycker och tänker. Och de projekten som inte har gått bra, för det, jag har sådana också. Jag har projekt som har, jag har lagt ner flera hundratusentals kronor som jag har behövt stänga ner. Jag har lagt ner så mycket timmar, så mycket energi, och det har inte gett någon utdelning. Men där, de projekten har jag från första början haft en liten magkänsla som säger det här kommer inte bli bra. Men jag har inte lyssnat på den, utan jag lyssnade på mina tankar som sa jo, men ändå kanske om jag gör på det här sättet, eller det här kanske är en bra till, ett bra tillfälle, det kanske blir en bra erfarenhet. Du vet, man låter hjärnan ta över och egot och tankarna, och så signar man det där pappret även om magkänslan säger så här, det här kommer inte bli bra. Så det är så himla viktigt, och det har jag tar jag med mig som en stor lärdom framåt. Att när jag ska signa eller bestämma mig för nya projekt, jag måste checka in. Jag ska inte göra någonting spontant. Jag måste känna i magen. Och jag läser en bok nu där det var liksom en mening som jag verkligen har med mig nu och påminner mig om varje dag, för den var så bra. Och det handlar om att den handlar om human design. Och jag är då manifesting generator, och jag har även då att jag går med min gut feeling. Man har ju olika liksom vad man går med, så min grej är att jag ska gå med min gut feeling. Och då stod det liksom att gå på din gut feeling even when it doesn't make sense, especially when it doesn't make sense, för det är då du vet att du går på din gut feeling. För om du börjar liksom make sense av någonting, då har du direkt börjat upp i tankarna.
Make sense. Ja, jag fattar. Jag fattar. Ja, det är att jätteintressant.
Att våga gå med den här känslan, även om vi inte kan förstå varför, vi kanske logiskt inte kan tänka exakt hur. När vi vågar följa det ändå, det är då vi vet att vi verkligen har lyssnat inåt. Om det så är vår inre liksom röst, om det så är vår inre guide, vår gut feeling, vad det nu än är. Och det är någonting jag tar med mig, för att jag vet i de här olika projekten som då inte har gått bra, då har jag haft en magkänsla av att det är något som inte stämmer. Det är något som inte är helt in alignment. Så det är någonting jag tar med mig. Men där jag har varit i flow, där jag har följt min egen känsla, jag har gått på passion, då har det bara fått blomma ut. Så det är en bra reminder för mig själv och för alla som lyssnar, att följ det som känns bra. Även om vi kanske inte logiskt kan se lösningen, se hur det ska fungera, alla kritiska tankar om praktiska saker. Det där brukar liksom lösa sig när vi följer den här inre känslan.
Nu skulle jag vilja be dig att lyssna lite extra noga några sekunder, för det här vill du inte missa. 1753 Skincare och deras ansiktsoljor har tagit min hy under sina vingar. Jag har känslig hy och är ju såklart därför extra försiktig med vad jag använder. Med de här CBD-oljorna märkte jag skillnad redan efter bara några dagar. Min hy blev lugnare, jämnare i hudtonen, fick mer lyster och blev liksom mer balanserad. Just nu får du ta del av deras fantastiska jul- och nyårskampanj, där du får 2 ansiktsoljor med CBD samt en makeup remover. Allt för endast 1099 kronor, nästan hälften av det ordinarie priset. Skriv sedan Kirins julgåva i anteckningarna när du checkar ut, så skickar jag en fin kristall med önskningar om att ditt 2024 ska bli det bästa året ever, fyllt av kärlek och drömmar att uppfylla. Gå in på 1753skincare.com och glöm nu inte att skriva Kirins julgåva i varukorgen. Erbjudandet gäller året ut. Puss och kram! Har du någon plan hela tiden? Så här, ja, men nästa steg kommer bli det där, och då vill jag bygga upp precis så där. För nu har du ju butiken Ola Moon på Söder, där man kan köpa kristaller och rökelser och så vidare. Men har öppnat också ett café som jag inte har varit på ännu.
Ja, kom och drick matcha.
Ja. Det är så långt, det är ju in i stan. Vi pratade innan vi började spela in. Du sa att du hade varit i stan på morgonen. Jag tänkte, bor inte du i stan? Jo, men du bor på Söder. Bor på, men du hade varit på city hade du varit. Mm.
Ja.
Ja, jag säger det. Samma sak. Jag cyklar 7 minuter till Stureplan. Då säger att jag har varit på stan.
Ja, men exakt. Mm.
Som, så att man bor, liksom, som att man bor långt utanför stan.
När du orkar ta dig hela vägen bort till Söder, då ska jag se fram emot att dricka matcha tillsammans med dig.
Men, ja.
För det är det vi ville med Ola Moon, och på tal om det här med att bygga en plan. För Ola Moon hade jag ingen plan. Det här var 5 år sedan när jag kände, just då jobbade jag med min blogg. Den har jag inte kvar längre, men jag jobbade med min blogg och jag jobbade med mycket samarbeten, vilket jag gör i en viss utsträckning idag också. Men jag började känna att det känns inte helt tillfredsställande att varje vecka visa upp olika produkter. Jag började känna där att nej, men jag vill inte bara sälja andras produkter. Jag vill hellre marknadsföra någonting som jag har skapat. Någonting som jag tror på. Någonting som känns helt sant och rätt för mig. Och hade liksom då rest runt lite både i Indien, i LA och börjat se kristaller. Jag började få kristaller, för jag hade visst ingenting om kristaller. Jag började få kristaller från andra personer. Jaha, tack så mycket. Och sen började jag liksom...
Vad ska jag med de här?
Vad ska jag med de här? Men det var så intressant. Då skulle jag flytta från den här lägenheten. Och då låg den här kristallen som jag hade fått i fönstret. Och jag kunde liksom inte förmå mig att lägga ner den i en låda eller göra mig av med den. Det var verkligen en vibrerande energi. Precis på samma sätt som du har en bukett färska blommor. Du skulle aldrig kunna gå och slänga dem i papperskorgen när de är fullt liksom vackra. Nej. Och levande. Mm. Det går ju emot hela känslan. Och precis samma hade jag med den här kristallen. Den var så levande. Och det väckte något i mig. Och jag hade jättesvårt med meditation. Och då var det någon som tipsade om att men du kan ju meditera med dina kristaller. Och då satt jag med de här kristallerna och fick ett sånt skifte i meditationen. Att jag kunde faktiskt sitta kvar. Jag som annars är väldigt, väldigt rastlös och har extremt mycket tankar som snurrar. Så det hjälpte mig att grunda mig och kunna sitta kvar. Och utifrån det så började jag utforska. Och så kände jag att men är inte alla andra också intresserade av det här? Jag började prata med mina kompisar. De kunde inte bry sig mindre. De kände, vad fan är det här för flummigt?
Nu har hon flippat ut totalt.
Vad fan håller hon på med nu? Och sen så var jag så här, nej men okej, det kanske inte är någon som bryr sig, men jag testar, jag bygger upp en Instagram, liksom Ola Moon, jag gör en webbshop, vi säljer lite kristaller, så får vi se, det är en kul grej. Och alltså dagen vi lanserade, det var som att det liksom öppnades upp en dörr. Det var så många som hörde av sig runt om i hela landet som bara, ja, jag känner exakt som du. Jag är så nyfiken, men ingen av mina kompisar är nyfiken. Jag vill också utforska det här, men jag vet inte alls vart jag ska vända mig. Och jag tror varför vi hade sån genomslagskraft med Ola Moon, det var för att jag också var på utforskande resa och jag var ärlig med det. Jag var ingen expert. Jag hade inte svar på alla frågor, utan jag var så här, ja, det här är något nytt för mig som jag tycker är superspännande och det hjälper mig att må bättre och det hjälper mig att meditera lättare. Vill ni haka på? Vilka vill testa? Mm. Och där var vi på lite mer samma nivå och kunde göra den här resan tillsammans. Och det är därför jag tror vi skapade sånt starkt community redan från start.
Mm.
Och att det kunde blomma ut. Och sen var ju det divine timing med att det hela den här spirituella trenden som kom. Och det var ju liksom helt, det hade jag ju ingen aning om. Jag hade inte förspått det överhuvudtaget, utan det var mer så här kul hobby. Jag ser vart det landar. Jag gör det mest för att det är kul. Och det är ju ofta så att när vi följer, som jag sa förut, när vi följer den här magkänslan, den här passionen, vi vet inte riktigt i tankarna exakt vart det ska leda, men vi vågar följa det ändå. Då ofta så leder det till någonting så mycket mer och större än vad vi kunde föreställa oss.
Mm.
Och det är så viktigt att våga följa dem där, för det var ju jättemånga som frågasatte mig så här, vad sa du, ska du öppna en butik med stenar liksom, lycka till, eller du vet, de fattade inte alls vad jag höll på med.
Det är jättekul.
Och där fick jag bara så här, ja men tack, jag får se hur det går, jag har ingen aning, men jag tycker att det är kul. Och våga följa den där känslan, för jag tror vi alla har ju kanske, vi kanske inte har en så här jättespecifik dröm, men vi har en känsla av någonting som vi skulle vilja utforska. Och vi vet ju inte vart det kan ta vägen förrän vi faktiskt börjar utforska. Och det kanske inte blir en supersuccé, men det kanske blir det. Eller så blir det en jätterolig hobby, eller så gör det att du connectar med mer likasinnande personer. Det för ju alltid någonting med sig. Och vi vet inte vad förrän vi faktiskt provar.
Mm. Åh, vad härligt. Vad inspirerande. Du får det att låta lätt såklart, men återigen, det är många tusentals timmar bakom allting. Men våga släppa taget och lyssna på den här magkänslan är ju något som vi ska ta med oss.
Eller hur? Verkligen.
Den här enorma klumpen som jag sitter och håller i den här
Wow!
Visst är den läcker?
Vad är det för någonting? Jag ser knappt. Är det en malakit?
Ja.
Ah?
Den är stor.
Den är jättekraftfull. Den är fantastisk.
Matchar mina naglar.
Ja, ah, otroligt.
Visst är den här?
Malakit kallar vi mycket för the transformation stone. Och att det är väldigt mycket förändring. Väldigt, väldigt kraftfull.
Där är jag. Transition.
Mm. Mm, underbart.
I mitt liv. Men nu ska vi prata om ditt liv. Så här. Vad fantastiskt spännande det låter att lyssna på passionen och magkänslan. Det tror jag många skulle behöva. Om man inte vet om din bakgrund så ser man, i alla fall jag som jag redan har sagt, en enormt glad och vacker ung kvinna. Du har en man, två fina barn, du har ett företag som blomstrar och växer i olika riktningar. Du föreläser, skriver böcker, hjälper andra med träning och hälsa och så vidare och, så vidare. Och återigen, du är en enorm förebild. Men som jag sa i introt, så har det inte alltid varit. Du växte upp med en ensamstående mamma, två äldre systrar och du var en tidig rebell. Skulle du kunna beskriva dina tonår från 10-årsåldern för mig och lyssnarna?
Absolut. Ja, jag tror den största så här missuppfattningen av mig idag är just att jag ska vara så här lugn och harmonisk. Och då säger jag bara, nej, det är ju därför jag behöver alla mina grejer. Det är ju därför jag behöver meditera, annars hade det varit easy peasy och gå runt. Och det grundar sig ju i då precis med min tonår, alltså där det hände så otroligt mycket och där jag utvecklade sånt otroligt dåligt mående att jag inte visste var jag skulle ta vägen och sen hittat mina verktyg. Men just vid 10 års ålder så var ju faktiskt då jag drack första gången. Jag och min kompis snodde en alkohol från hennes pappa och det var då jag kände liksom att jag kan alltså dricka en vätska som gör att jag känner vad jag trodde då, någon form av inner peace. Jag kände ett inre lugn. Mm. Det var som att det bedövade, tog bort de här sjukt jobbiga tankarna, den här klumpen i magen, trycket över bröstet. Och jag kände bara att jag vill ha mer av det här. Så jag började dricka i väldigt tidig ålder. Och det jag har förstått nu, framförallt sen jag själv fick barn, vilket gjorde att jag kom i kontakt med ännu djupare trauman än vad jag visste om innan, så är det ju på vår soulwork-resa att det är bara skalas av lager på lager, så kommer vi djupare och djupare. Det var ju att vi förstår ju nu varför jag behövde dricka när jag var 10. Varför jag hade den här otroligt tunga känslan i kroppen och i själen. Och för mig blev det någon form av flykt, lösning. Och jag såg till att få dricka, eller jag var ju också, det här är helt galet när man pratar om det, men när vi var så här 12 kanske, vi gick i så här 6:an, 7:an och våra killkompisar hade moppe, vi bodde ute på Dalarö. Alltså vi boffade liksom bensin ifrån deras moppar. Eller ifrån båtarna. Och det var ju också en sån här. Och jag vet att de sa till mig många gånger. Så här, nej men Jossan, nu räcker det. För mig var det, du vet, man blir ju helt borta. Och bara står över den här jäkla ringen. Och bara. Tills det bara försvinner. Och det var ju liksom så skönt att få den där lilla pausen. Och jag kunde alltså gå förbi min killkompis en vardag eftermiddag. Och så här, du, är du hemma? Får jag gå till ditt garage? Alltså det är så fruktansvärt när jag tänker på det idag, framförallt när jag har barn, även om de är mycket, mycket mindre än så, att jag hade sån enorm längtan bort från mig själv, från att vara i min känsla. Så det var så outhärdligt att vara med alla känslor, så att jag ville på olika sätt fly ifrån det.
Men vad var det för känslor som du ville fly ifrån? Vad var det som...
Dels så var det, vi hade det väldigt stökigt hemma. Min mamma var, som du sa, ensamstående med 3 barn. Min pappa var alkoholist och allt vad det innebär kom och gick och gjorde märkliga saker och lovade saker, försvann ett halvår. Kände ju liksom mig inte sedd eller hörd eller älskad av någon av mina föräldrar egentligen, för att mamma hade ju fullt upp med 3 barn och min ena syster var väldigt sjuk, som spenderade mycket tid på sjukhus. Och jag förstår ju i vuxen ålder att min mamma gjorde såklart så gott hon kunde. Hon kunde inte klona sig själv, men vi hamnade ju i kläm ändå, jag och min andra syster. Men sen så också har jag kommit i kontakt med djupare trauman som jag fortfarande håller på att bearbeta, så jag pratar inte så mycket om det, men nu förstår jag varför det satt så fysiskt i mig, att jag behövde någonting fysiskt för att bedöva, och det är någonting som jag jobbar igenom mycket nu och någonting som jag kommer i kontakt med efter att ha jobbat alla de här åren med liksom skala, så att trauman är ju inre sår som vi ju vet, och det är ju sår som inte läker med tiden, utan det är sår som är fast där och styr oss och gör att vi kanske jobbar mycket för att slippa känna efter, eller äter eller inte äter, eller dricker eller vad det nu kan vara. Mm. Beroende är ju, kommer ju ofta utifrån något form av trauma, att vi har någonting vi behöver döva. Och för mig var det så tydligt och så tidigt. Så att hela min tonår gick egentligen ut på att, som du sa, vara rebell, testa grejer. Mycket för att hitta olika sätt att bedöva. Det kunde vara att jag fick en kick också av att sno saker. Jag fick en kick av att bryta regler. Och jag testade olika saker hela tiden för att slippa vara med mitt inre. Och det gjorde att jag kom längre och längre bort från mig själv. Och jag skämdes mycket över mina beteenden. Jag visste ju absolut att jag gjorde fel. Så att jag gick runt och hade väldigt mycket skam och skuld hela tiden. Och då gjorde jag ytterligare grejer för att döva den skammen och skulden. Så att det blev en sån himla negativ spiral. Och när jag var 19, alltså hela där, hela den tonårstiden gick egentligen ut på det på olika sätt. Och sen var jag i och för sig så här, i gymnasiet gick jag ett mediegymnasium som var väldigt kreativt då. Många såg ju mig som en glad tjej, men som kunde ha jävla humör, men ändå glad tjej. Och det är ju lite det, för den har rollen har jag behövt i min familj. Alla har varit väldigt sjuka i min familj, så jag har liksom varit den som har klätt ut sig, haft show i vardagsrummet för att lätta upp stämningen. Inte känt att jag har utrymme att ta plats på och visa mina känslor, utan snarare lagt locket på. Så att det är ju väldigt, väldigt vanligt att vi utåt sett är på ett visst sätt, men inåt sett känner helt annorlunda. Sen var det ju många som genomskådade det här. Och framförallt när jag drack så tog det sig uttryck, för då försvann alla mina filter. Och då var det verkligen som att inre demoner kom fram. Och mina kompisar var ju liksom jätterädda. Jag hade ju en grej av att spela död när jag var full, för att jag då ville ha den här uppmärksamheten som jag inte kände att jag fick hemma. Mm. Så jag kunde ju liksom låsa in mig på en toalett och njöt av att de på festen liksom bröt sig in och bara, men gud, hon ligger här, och de håller på och ruffar i mig, och jag ligger där och bara så här, folk bryr sig. Och det är ju så otroligt tragiskt, men så otroligt beskrivande hur jag kände mig, och att jag inte kände mig liksom värd i mitt varje dag att ta plats eller visa mig sårbar, utan att det blev sådana extremer att jag vågade ta någon extrem plats med alkohol i kroppen som jag annars absolut inte skulle våga ta. Och så vaknar man upp dagen efter på sjukhus, har jag vaknat upp i trappuppgångar, har jag vaknat upp hos alldeles fel personer och bara har sån jävla ångest liksom. Vad fan gjorde jag igår? Alltså Jossan, vad är det för fel på dig? Och skämdes. Och då gör jag någonting som dövar det. Men sen så började jag få panikångestattacker. Och min mamma var liksom, vad ska vi göra med dig? Och jag började gå på alkohol.
Kunde du vara ärlig med henne i den här processen? Alltså visste hon om allting?
Alltså hon blev ju ofta ringd från fester och fick komma och hämta mig mitt i natten. Så att hon fattade ju vad jag höll på med, men visste väl inte hur fan jag kan inte låsa in mitt barn heller liksom. Men nej, vi hade väl inga djupa konversationer kring det eller så, utan det var väl lite mer, ja, se till att inte göra om det här eller. Men vi kunde också prata om ibland, så vet jag att hon var så här, men vad ska vi göra? Vi har några släktingar som har en stuga i Dalarna, typ. Ska vi åka dit och sätta dig där? Du vet, man bara försöker hitta någon så här geografisk flykt. Men det är ju inte lätt för henne såklart. Och så hade hon liksom ensamstående dubbla jobb, 3 barn. I don't blame her, utan det var ju jättemycket för henne att få till. Men till slut började jag gå på alkohol- och drogmottagning från att jag var 17-18. Och fick testa olika mediciner. Jag var inte så förtjust i att ta, jag tog aldrig någon antidepressiva, men tog en medicin som heter Campral, som gör att du inte ska liksom reagera på alkohol, du ska inte få det här medsuget. Men jag kände inte av det överhuvudtaget, och de försökte med alla möjliga sätt att få mig att dricka mindre med deras olika teorier, men nej, det funkade inte på mig, utan jag gick dit och pratade och grät lite, och sen gick jag ut och fortsatte och sen blev det värre och värre och värre, och till slut så kände jag verkligen de här. Jag fick liksom, upplevde verkligen panikångestattacker och blev rädd för första gången. Jag hade ändå varit med, jag provade flytta till London. Jag hade minnesluckor på alltså hur många timmar som helst. Vaknade upp på andra sidan London utan pengar, utan telefon. Du vet, vad som helst hade kunnat hända.
Och du blev sexuellt liksom utnyttjad under den här perioden också.
Det har jag ju också blivit. Och det är det som är det farliga med att vara tjej. Och att man är så utsatt. För det finns ju väldigt många män som tänker, här är ett lätt byte. Så att jag har ju vaknat upp alltså på absolut jättemånga ställen och känner så här, nej, vad hände här? Men blamat mig själv såklart. För att mitt mind där var ju att det här är mitt fel. Det är jag som såg till att jag blev för full. Men det är klart att det inte var mitt fel. Men det gjorde ju också att det gav ännu mer liksom ångest. Men till slut, efter många om och men, min syster blev faktiskt nykter och hon drog lite med mig i det. Så idag är vi alla 3 nyktra. Vår pappa var ju alkoholist. Han lever inte längre. Men vi har ju haft det här i oss väldigt, väldigt starkt. Och även då vår uppväxt har gjort att vi alla har känt ett behov av att fly in i det och utforska det liksom. Och som sagt, den här trauman är kopplat till beroende. Men sen blev jag nykter. Det var såklart ingen dans på röda rosor, utan det tog ju sitt tag. Men jag blev nykter när jag var bara 20 år gammal. Och det är ju otroligt.
Låter
jag
galet.
Jag kan inte förstå. Ja, och du vet, jag var ute. Jag var ju en riktig partytjej. Jag tyckte det viktigaste var att göra en sån här krogkarriär. Jag skulle känna alla bartenders, komma in överallt. Jag dejtade bartenders. Vi var ute 5 gånger i veckan. Jag var ute när jag hade feber. Alltså vi var alltid ute, för man vågade inte missa en utekväll. För att man visste inte vad man skulle missa. Och när jag blev nykter så var jag såhär, nej men jag måste hålla i det här. Jag ska visa att jag har inte blivit tråkig bara för att jag är nykter. Men det som händer också när jag blev nykter och började få möta. Jag gick i 12-stegsprogrammet då. Började jobba med mig själv och började möta mina känslor. Och insåg att jag dör faktiskt inte av att känna mina känslor. Även om det kan kännas olidligt så överlever jag. Och när jag vågar känna och ta mig igenom känslorna så känner jag hur jag lite bit för bit blir lite mer inre befriad. Så efter ett tag kände jag så här, nej men vänta, de här vännerna på krogen och de här coola personerna, det tilltalade inte mig längre. Så att sakta men säkert så började det skifta. Jag hittade tillbaka till mina gamla vänner som hade tagit avstånd från mig för att jag drack så mycket och betedde mig så illa, och började hitta nya vänner i nykterheten och på min inre resa när jag började åka på yoga retreats och så. Och det är ju också så viktigt att förstå vilka vi omger oss med och våga välja. För det påverkar oss så mycket. Jag vet att jag höll kvar i någon sån där gammal kompis. Men det triggade mig mycket. Det gjorde det svårt för mig att gå vidare. Och sen insåg jag att nej, men jag har vuxit ifrån det här. Jag förtjänar också att vara med personer som jag mår bra av att vara med. Och det blev en liksom helt ny tillvaro. Och det var det som gjorde att jag så här, men gud, okej, nu har jag blivit nykter. Nu har jag börjat jobba inåt. Jag har liksom börjat må lite bättre. Då blev jag nyfiken. Men vänta, vad kan jag mer göra för att må ännu bättre? Och där är jag fortfarande. Jag mår bättre idag än vad jag trodde var möjligt. Men jag är ju fortfarande nyfiken på vad kan jag göra mer? Kan man må ännu bättre? Det är ju den här inre liksom. Jag har ju den här sökande personen i mig. Och så försöker jag jobba med att stanna upp och tillåta mig själv att bara vara det som är. Men jag har ju en otrolig nyfikenhet på det. Och tycker att det är så kul att testa mig fram. Men det kommer ju från ett mörker. Och det tror jag är som sagt den största kanske misstolkningen av personer. Ja, men som du och jag, vi har våra poddar, vi gör våra grejer. Och liksom ibland kan man höra från någon. Min mamma kanske nämner om någon som är så här yogi. Och hon som är yogi säger så eller gör det här. Ja men vad fan, det är väl klart. Hon är ju också människa och förmodligen har man liksom. Om man behöver göra de här grejerna så har man ju också sina inre. Alltså vi alla har ju det. Och det här är min medicin. Alltså att meditera, att få röra kroppen, att äta mat jag mår bra av. Det är ju liksom, det är det jag valde. Jag valde bort att bli medicinerad. Och det var för det kändes inte rätt för mig. Alla gör sin resa, men det kändes inte rätt för mig. Och jag sa till läkaren när jag var 17-18 år. Jag vill inte ha medicin. Jag kände det så starkt i mitt system. Det måste finnas en annan väg. Och de bara så skakade på huvudet. Och jag bara, nej men det måste finnas. Och därför, min kille kan säga det till mig. Så här, men du måste, om du har ont eller om det är någonting. Du måste gå till sjukhuset. Men jag har i så många år varit så här, nej men jag ska hitta min väg. Och jag visste så starkt att det fanns ett annat mående. En annan väg. Och jag kunde också säga det till min mamma. När jag var mitt i skiten. När jag var 17-18. Jag var ett hopplöst case. Så kunde jag bara säga till henne. Så, mamma, jag vet att allt kommer bli bra. Alltså jag bara vet det. Du behöver inte oroa dig. Och hon som var väldigt liksom ekonomiskt stressad över mig och mina systrar och ensamstående. Så här, alltså det kommer komma en dag där jag kommer kunna hjälpa dig. Jag kommer kunna ta hand om dig. Jag bara vet det. Och hon var så här, såklart. Trodde ju inte på det liksom. Men jag hade en så stark känsla. Men det som var vändpunkten för att jag blev nykter, det var när jag inte längre trodde på det. För jag hade haft den där känslan så stark. Och sen vaknade jag upp en dag och insåg att fuck, om jag fortsätter så här, då kommer det inte bli så där bra som jag vet att det kan bli.
Nej.
För jag måste göra jobbet. Jag kommer inte vakna upp en dag till det där som jag vet är möjligt. Utan jag måste börja ta första steget. Och det var den dagen som jag blev nykter.
Och vilket det är ju fantastiskt uppvaknande.
Verkligen. Och som sagt, nu när man tittar tillbaka så här 14 år senare, bara gud, att jag fick det där till mig när jag var så ung. Det är otroligt, och det är jag ju evigt tacksam över, för det var ju starten på hela min inre resa och det som är hela mitt liv idag. Så det, nykterheten är ju för mig viktigast av allt, såklart.
Mm. Och du är helt okej med alkohol idag? Du dricker ingenting?
Jag dricker ingenting och jag har inga problem med att vara med personer som dricker. Det är inget som triggar mig. Alltså för mig är det bara det som att liksom inte existerar som ett alternativ. Men jag vill inte bli alldeles för självsäker i det. För jag vet att hur den sjukdomen kan fungera och att man kan trilla dit även om man tror att man är helt safe. Så att jag har fortfarande väldigt mycket respekt för det. Men det är också därför jag behöver göra mina grejer för att hålla kvar den här kontakten inåt, så att inte min sjuka sida som ändå ligger där så att inte den kommer att ta över.
Wow. Tack för att du delar. Otroligt spännande, intressant är det ju. Vi har ju alla våra vi har ju alla vårt bagage på det ena eller andra sättet. Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo, balsam till kroppstvål och rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten.
Nu sticker jag in den här i kameran. En bok som heter Soul Work som är väldigt, man blir glad, det är liksom hubba bubba färg. Guide till att ta tillbaka din power, stärka kärleken till dig själv och manifestera dina drömmar. När man har hört din bakgrund nu och hör hur du är, hur du lever idag och så till att skriva den här boken som är helt fantastisk. Vad är soul work för någonting? Vad får man ut av den här boken?
Soul work för mig är att istället för att fortsätta fly på olika sätt. Det behöver ju inte vara att man har ett alkoholmissbruk eller att man gör massa extrema grejer. Det kan vara att man sitter väldigt mycket med sin telefon. Att man, när man får en stund över, distraherar sig på olika sätt. Att man gör någon form av flykt för att slippa känna efter. Soulwork är när vi vågar ta en paus och spendera tid med oss själva. Och faktiskt vågar känna in. Och vågar möta det obekväma. För jag sätter mig fortfarande i meditation idag. Och jag är rastlös ibland. Jag känner motstånd ibland. Och soulwork för mig, det är att sitta kvar. Och våga vara med det. Och ta det här liksom mentala klivet tillbaka. Okej, jag har den här rastlösa känslan nu. Istället för att låta den styra. Eller tankarna säga. Men gå upp och gör någonting annat. Det här kommer ändå inte bli bra. Så våga jag sitta kvar och bara vara lite nyfiken. Och inte alltid. Men ofta så säger den någonting till mig. Den avslöjar ju någonting om var jag är. Jag är rastlös för att. Jag känner stress över den här grejen. Eller jag börjar förstå mig själv mer. Och det är ett inner soul work. För att när vi börjar möta oss själva som vi är. Istället för att försöka dölja vissa sidor av oss själva. Jag menar, vi alla har ju delar av oss som vi kanske inte är superstolta över. Vi har grejer som har hänt som har varit jättejobbigt. Som vi helst bara vill glömma. Men som jag lite nämnde innan. De här inre såren försvinner faktiskt inte av sig självt. Och hur vi läker våra inre trauman och inre sår är ju faktiskt att tillåta oss själva att känna. Så det vi kan läka det vi kan känna kan vi läka. Så att göra inre sårbok är att då spendera tid med oss själva, våga blicka inåt, våga känna inåt och våga göra det även när det är jobbigt, för det är ofta där läkningen finns. Och att förstå hur mycket som styrs från vårt undermedvetna. Vi kan ju lätt gå runt och tro att det är våra liksom aktiva tankar. Att nu ska jag vara positiv. Nu ska jag manifestera det här. Nu ska jag göra det där. Men det som styr vad vi manifesterar in i vårt liv är ju vårt undermedvetna. Vad vi känner att vi förtjänar. Vad vi känner är möjligt. Vad vi känner att vi är värda. Och om jag tittar på min känsla för 10 år sedan. versus idag så gick jag ju då, eller innan jag blev nykter, då gick jag ju runt med en känsla av att jag inte var värdefull, att jag är misslyckad, att jag trodde att jag hade otur i livet, att så kommer alltid vara, det är kört, det kommer aldrig funka. Och det gjorde ju att min vardag, mitt liv var väldigt mörkt. Jag manifesterade bara in mer av att jag ska träffa en till dålig kille, att jag ska ha en till chef som är dum i huvudet, att någon ska sno min telefon igen. Du vet, vad fan, så gick jag ju liksom runt. Och då hände det ju bara mer och mer grejer. Och när jag fick det där skiftet till att jag insåg att så här, aha, det här livet som jag någonstans vet är möjligt, vägen dit är att jag börjar ändra någonting. För att ingenting kommer förändras om jag inte förändrar något. Och då började jag ju rikta mitt fokus till den här lilla, lilla ljusglimten som kom in i mitt liv. Och istället för att rikta fokuset till allt mörker som fortfarande fanns då, så började jag fokusera mot den här lilla strimman av ljus. Och insåg snabbt att ju mer jag fokar ditåt, desto mer växer det här ljuset. Och det var då jag började inse att nu kom det in en härlig person i mitt liv. Nu blev jag erbjuden ett jobb. Nu löste sig min boendesituation. Och jag började förstå att dit jag riktar mitt fokus, det är det som kommer avgöra mycket vad jag manifesterar in. Och parallellt göra mitt inner soul work med att komma tillbaka till att det är klart att jag är värdefull. Göra mitt inner child work är ju super, super värdefullt för att göra. Och just komma tillbaka till vårt självvärde och känna det. Och utifrån att göra mitt inner soul work och börja känna mig mer i mitt värde, börja tro mer att jag kan bygga upp någonting, jag kan bygga en business. När jag började se att det var möjligt, det var då det började ske. Så att många av oss går ju runt och blockerar oss själva. Mm. Och grunden är ju ofta att vi inte vågar göra det här inre jobbet. Men därför vill jag skriva den här boken som en guide. Veta vart man kan börja. Sen kan man ju ta det vidare i massa olika riktningar. Men det är en grund till steg för steg kunna blicka inåt, reflektera, förstå hur vårt undermedvetna ser ut för att kunna börja omprogrammera det så att det matchar det liv som vi faktiskt vill leva.
Det är en jättefin bok, och det är en bok också som jag tycker passar alla åldrar. Allt från tonåringar upp till min ålder och äldre. Och jag tycker att den passar alla faser i livet. För vi har ju just som sagt faser i livet där vi går igenom olika saker. Så att otroligt fin bok.
Tack snälla.
Om du fick träffa ditt 15-åriga jag idag. Mm. Vad skulle du säga till 15-åriga Josefin? Mm.
Så mycket. Och jag skulle verkligen krama om henne. För vi hade liksom inte riktigt det i vår familj. Det här älska dig, krama. Mm. Så mycket som jag liksom gör med mina barn idag. Jag skulle krama om henne så att hon fick känna sig hållen. För att jag kände mig aldrig riktigt hållen. Och att hon, 15-årig, jag bytte skola jättemånga gånger. Jag passade inte in någonstans. Bara säga till henne liksom att du är visst bra som du är. För att jag gick runt och kände att jag hela tiden var misslyckad. Att jag inte passade in i någon skola. Jag bytte mycket kompisar. Men verkligen få henne med både ord men också fysiskt och energimässigt få henne att känna sig hållen, att hon kan slappna av, hon är bra som hon är. Och att det kommer bli bra. Jag visste ju det någonstans, men det var nog lite senare. Mm. Men just det här få henne att jag går och gör en terapi nu där vi pratar mycket om att säga, men vem höll dig då, säger min liksom terapeut. Och då var jag så här, vem höll mig när alla i familjen var sjuka och jag flyttade hit och dit och. Så jag skulle verkligen vilja hålla henne och få, så att hon kunde få en liten stund bara få slappna av. För jag var så on edge hela tiden. Mm. Taggarna utåt. Vad ska jag göra? Liksom, hur ska jag försöka bli bättre? Hur ska jag försöka passa in? Och, ja, bara så här, vet du vad? Kom här. Och det gör jag mycket i så här, inner child work, inner teen work. Bara hålla mig själv. Jag var på ett retreat nu. Mitt första retreat sedan barnen. På Ibiza var jag där nu i oktober. 5 dagar. Och då gjorde vi mycket inner child work. Och då verkligen. Ja, men jag kände verkligen hur jag hade liksom mig själv i knät. Det är ganska lätt för mig att visualisera nu också. För mitt barn är 3 och hon sitter ofta hos mig. Mm. Och verkligen kunna känna det här. Att så här, bara hålla och krama på samma sätt som jag försöker göra med min dotter nu. Bara ha tid till att sitta och vara tillsammans. Hon är ju ofta all over the place, men ibland kommer hon. Och bara låta henne få vara hos mig. Att, men kom hit och ta en paus. Liksom. Bara vara, det är okej. Okay. Och det tror jag att vi hade väldigt lite av i vår uppväxt, för att det var så himla mycket. Så mycket som hände och så svårt för mamma att hinna med allt. Så att det är någonting som jag försöker göra liksom, med mig själv. Krama mig själv och känna liksom att slappna av. Du är bra som du är.
Fint. Och i din roll som mamma nu, med den bakgrunden som du har med din mamma och hela din tonår och sådär, hur går tankarna där? Nu är barnen så små, men du är ändå mamma oavsett om de är små.
Ja, precis. De är små, men jag märker redan med hon som är 3. Du vet, hon vill vara prinsessa och hon kommer hem och någon har flätat håret på förskolan och hon säger att nu är jag fin. Och du vet, det bara skär i mitt hjärta. Så här, men du är alltid,
du är alltid fin.
Du är alltid fin.
Mm.
Och redan nu börjar jag inse att så här, de första åren har ju varit väldigt utmanande rent fysiskt. Att man inte, de har varit väldigt dåliga på att sova båda två. Att det har varit lite sömn och det har varit liksom väldigt fysiskt utmanande. Nu börjar man ju inse redan nu att så här, wow, det är så stora frågor. Och som börjar komma. Och sen kommer det bara bli mer och mer såklart. Men jag försöker verkligen få henne att bli sedd som hon är. Hon, min äldsta, har väldigt mycket känslor. Hon är känslig och det har hon varit från dag ett. Liksom. Och den andra är lite mer chill. De är så olika. Man måste tillåta henne att känna. Och att inte liksom bara distrahera eller få henne att glömma bort det eller tänka på annat, utan att tillåta henne att känna. Och det är ju en utmaning såklart, för ibland har man bråttom eller det är saker som ska göras, men skapa plats för hennes känslor, för det är någonting som jag vet att jag inte är uppvuxen med. Och jag var också uppvuxen mycket med att ta på dig en fin klänning, le, se ut, låtsas som att allt är bra. Och det försöker jag öva på, att låta henne, det kan vara allt ifrån att låta henne gå med en slarvig tofs. Mm. Låta henne ha, om hon är skitig liksom på kläderna, men skitsamma. Sådana små grejer tror jag gör stor skillnad i slutändan. Än om hon känner att jag är där och putsar på henne. Liksom, att, oj, nu kommer gästerna här, låt mig fixa tofsen. Eller vad det nu kan vara. Så att jag försöker vara lite mer, låta henne få ett barn helt enkelt. Så bra jag kan. Sen så gör jag såklart tappade mellan varven som jag gjorde i morse med overallen och allt. Men verkligen försöka få henne. Ja, såklart. Så är man ju. Men just den biten har varit viktig för mig. Låta henne få vara barn och försöka finnas där känslomässigt. Och sen är det utmaningar som gud. De är 3 och 1,5. Så fort man vänder ryggen åt så har någon puttat draket i håret. De ska exakt samma saker. Det är ju en konstant liksom, förhandling. Mm. Och liksom, vilket barn ska man trösta först? Och sådär. Men det är ändå så, för mig kom det väldigt naturligt att vara mamma. Jag har aldrig varit speciellt barnkär. Jag har inte längtat så mycket efter barn. Men ändå så kände jag liksom, och det är faktiskt bland de finaste grejerna som min kille har sagt till mig. Att han bara, jag är så 100% trygg med dig som mamma. Och när jag ser dig på håll så ser jag bara kraft. Och det bara kände jag så här, ah, liksom. Och mamma, han ser
gud, vilken fin komplimang.
Jag vet, och verkligen. Jag fick inte, jag har faktiskt inte tänkt på det så jättemycket. Men nu när vi pratade om det så kom det upp. Och ska påminna mig själv mer om det. Att, och jag sa det. Ja, men vet du vad jag känner faktiskt? Jag känner mig väldigt trygg i mammarollen. Även om det kan komma upp utmanande stunder. Och jag kan ibland tvivla hur gör man i den här situationen. Så min grundkänsla är att jag känner mig trygg. Och det upplevde inte riktigt jag att mina föräldrar var. Så att jag tror att redan där så kan jag ge så himla mycket till mina barn. Och det är mycket kopplat till att jag har hittat en trygghet i mig själv. Såklart. Så att göra vårt inre soulwork, alla föräldrar som inte känner att man har tid för sin inre resa, man inte har tid till meditationen, det ger så mycket till våra familjer, till allt i vårt liv när vi spenderar tid med oss själva och gör vårt inre jobb. Det är bland det viktigaste och det är därför jag prioriterar det. Jag prioriterar att hitta en struktur som gör att jag får de här stunderna till att få till det, och ibland så blir det inte av, men på något sätt ser jag till att hitta en stund för mig själv i alla fall. För det är så viktigt för mitt välmående och för hela min familj. Så det är någonting jag påminner mig om när jag också hamnade i det där att det är så svårt att få till med 2 små barn. Och, för det hamnar jag såklart också i. Men så bara försöka hitta lösningar snarare än att fokusera på att det är ett problem. För det är så viktigt för oss alla.
Mm. Vi börjar ju tyvärr närma oss slutet. Snart i alla fall. Vi har pratat om morgonrutiner. Men hur kan de se ut rent praktiska morgonrutinerna?
Ja, men det ser jätteolika ut beroende på. Vi kör så här, som sagt, varannan sovmorgon hemma. Så när jag går upp med barnen i femsnåret, det är som att de vaknar så tidigt.
Woohoo!
Då är jajamän.
The 5 AM club, vare sig du vill eller inte.
Exakt. Man ska ju tydligen må bra av det, så inte igen kanske det är en positiv sak, men det känns jäkligt. Du vet, vi har ju liksom 4 timmar innan förskolan. Vi har ju en halv dag hemma. Ja, ja. Ju göra, det är helt otroligt. Men då blir det inte så jättemycket. Men nu har jag faktiskt börjat med att så här, vi går bara och sätter oss i soffan då med smoothie med tjejerna. De får titta på Pippi Långstrump som de är största fanet av. Och då sitter jag i soffan med dem och försöker andas lite. Alltså det behöver inte vara att jag alltid ska vänta in det perfekta tillfället. Och ibland ställer jag mig på mattan och gör lite cat and cow och lite sådär. Och då tycker de att det är kul att komma och sådär.
Ja.
Försöker liksom få in någonting de månaderna. Och de månaderna jag kan sova ut, så då brukar jag oftast göra meditation. Jag gillar att meditera på morgonen. För det liksom sätter mig i rätt ton för dagen. Och lättare att komma tillbaka till mig själv under dagen. Men annars så gör jag det efter att jag har lämnat barnet. Och det här kan ju jag göra för att jag är egenföretagare. Jag kan lämna barnen, gå hem och göra mina grejer. Och sen gå till kontoret. Men ändå så är ju mitt mind så programmerat på att är man duktig så ska man vara på kontoret 8-9. Så att igår, eller förrgår när jag gick till kontoret vid 11:30.
Ja.
Ja, det är det jag menar.
Ja.
Och då är jag så här, då var ju mitt mind så här, nej men gud Jossan, nu måste jag skynda dig gå till kontoret. Och då får jag påminna mig själv om att det här är gamla programmeringar.
Ja.
Jag designar mitt eget liv. Jag gör det jag mår bra av. Det är ju därför jag har blivit egenföretagare. För att jag ska kunna göra det som jag mår bra av. Designa min dag så som jag mår bra av. Men jag delar det också för att det är en utmaning även för mig. Man kanske ser mig på Instagram så här, åh, nu är jag hemma och tar mig tid. Men att komma dit och att skapa nya vanor är en utmaning för vårt ego. De vill ju att vi ska hålla kvar gamla vanor. Även om det är de här nya vanorna någonting som får oss att må bra. Så just nu är jag på en sån liten period där jag sätter nya vanor, gör om lite i mitt schema, jobbar lite mindre, spenderar och gör lite mina egna grejer för att må bättre. Och det var också därför jag lanserade en app nu i höstas som heter Body and Soul Care som du måste få testa såklart. Där vi har liksom pass som är mellan 5-35 minuter långa. Så att om du bara har en kvart, ta fram yogamattan. Gör det här passet för att vi kommer märka skillnad.
Mm.
Och det har ju varit mitt mission, eller mitt mantra de här senaste åren med småbarnen. Att så här, alla minuter är bättre än något.
Ja, det är 5 minuter så.
Meditation. Ja, så är det verkligen.
Med eller utan småbarn.
Exakt, absolut. Så det fick mig också att vilja dela det vidare. För att det gjorde sån enorm skillnad för mig när jag skiftade från att så här, gå till gymmet en timme. För det blir inte heller alltid av. För det känns ett stort projekt. Att så här, okay, jag tar en kvart på lunchen. Jag kör 20 minuter på morgonen. Och bara wow. Och både så här, känner och ser mer resultat än vad jag faktiskt någonsin har gjort innan. Och det spräcker också hål på det här. Att vi ska kämpa för att få resultat. Eller vi ska blodsvett och tårar.
Det ska liksom göra så bara, ont överallt.
Ja, nej. Det är verkligen inte så. Det är ju ett mjukare sätt att leva både på mattan men också generellt i livet och någonting jag försöker leva mer efter nu, att det behöver inte vara så jäkla extremt utan små stunder under dagen gör så stor skillnad liksom. Så att det ser väldigt olika ut med morgonrutin, men att få in någon liten stund till att checka in med mig själv, landa i kroppen, det är jag, alltså jag mår så mycket bättre efter det.
Åh, härligt. Underbart. Vi har ju kommit fram till dina 5 ofullständiga meningar. Du ska bara fylla i slutet av meningen. Är du
spännande.
Redo?
Jag är redo.
Det svåraste med att starta eget var?
Att fortsätta lyssna på den här inre rösten och inte förlora mig i alla andras ifrågasättande tankegångar, mina egna tankegångar om hur man ska sköta ett företag, och fortsätta med den här känslan. Jag har gjort det i vissa situationer och ibland inte, och som vi alla vet, det har gått mycket bättre när jag har följt den inre känslan.
Ja. Det pinsammaste jag har gjort är
så mycket pinsamt. Framförallt när jag var yngre. Och herregud, det går liksom inte så. greppa. Jag har gjort you name it, alltså skämt ut mig själv på alla möjliga olika sätt. Vad kan det pinsammaste av allt ha varit? Ja, men det är klart att jag skäms ju liksom över alla de här gångerna jag spelat död eller sovit i trappuppgången utanför den här killen som jag var kär i, som inte släppte in mig, och jag la mig på hans dörrmatta och sov liksom. Det har ju varit rätt pinsamt. Och idag så ser jag faktiskt på det med kärlek. Jag ser med henne. Jag liksom kramar henne och säger, ja. Du gjorde så gott du kunde, gumman.
Ja. Tillbaka till barndomen lite. När jag var liten drömde jag om att bli
någonting som inte presenterades i skolan. När de berättade vilka jobb som fanns så kände jag, det där är inget för mig, jag ska gå min egen väg.
Bra. Högst upp på min bucket list står
just nu att åka till Norge i fjordarna, vandra runt. Jag väntar på att barnen blir lite äldre. Och det här var faktiskt någonting som min pappa sa på dödsbädden. Att Jossan, det är en sak jag vill att du lovar mig. Det är att du tar dig till Norge och går runt på fjordarna, för du kommer aldrig uppleva någonting vackrare. Så att det är på min bucket list.
Wow. Det var starkt.
Jag hoppas att kanske kan, jag vet inte om han kommer vara där på något sätt. Det har jag faktiskt inte tänkt på, det slog mig nu. Kanske connecta med honom på något sätt där uppe på något berg. Han brukar nämligen fly dit och fiska när livet var kämpigt.
Det låter ju som att han kanske kan dyka upp där.
Eller hur?
Om jag fick välja en superkraft, skulle det vara?
Ja, men det är ju någonting med, jag vill egentligen ändå inte säga det, att kunna stretcha tiden, för att jag vet att tid bara är en illusion och det är helt upp till mitt mindset kring tid. Men ibland vill man ju liksom kunna styra tiden. Ibland när mina barn är så gulliga att jag dör, så vill jag liksom pausa tiden och känna att det här får liksom inte ta slut. Jag vill bara ha dem i just den här åldern, den här goset. Och ibland när man är i någon magisk solnedgång med liksom sina vänner och man känner sig så lycklig, så vill man bara förlänga den. Så att någonting kring att kunna liksom stretcha tiden på något sätt hade varit jäkligt coolt.
Jag skulle nog vilja kunna flyga.
Ja, det vore ju härligt. Vart skulle du flyga då?
Jag har ju flängt runt så mycket i mitt liv. Så jag har så mycket vänner som är utspridda i olika länder. Men det handlar nog mycket om frihet också. Jag har frihet, så det är inte så att jag är inlåst i mitt liv. Jag är ju också egen. Men så här, nu vill jag flyga till USA. Eller nu vill jag flyga till mina vänner i Danmark över helgen bara. Och så bara, försvinna.
Och bara känslan av att kunna göra det. Ja, väldigt.
Ja, och det är verkligen ingen flyktkänsla, utan det är mer en så här,
nej,
en det hade varit. Ja.
En frihet.
Ja.
Härligt.
Du kan få låna mina vingar om du vill.
Tack.
Nu ska du få höra lite om mina tankar kring dagens samtal. Det här med att jobba med sig själv är ju en pågående process. Jag började aktivt för ungefär 12 år sedan. Jag trodde såklart att jag hade gjort det långt innan, men det hade jag inte. Precis som du började jag dra mig mot yogan och meditationens värld, som då var lite långtråkigt för mig. Framförallt meditationen. Men jag visste att det gjorde gott för själen, så jag tvingade mig själv faktiskt att lyssna på en meditationsapp några minuter varje dag. Detta vägskäl kom i samband med min utbrändhet. Men sakta, sakta, extremt sakta började jag känna ett lugn inför varje meditation. Långsamt började även yogan växa fram. Det som då kändes lite mer som en plåga är något jag längtar efter varje dag nu. Genom att jobba med mig själv på det här sättet så växte också andra tankar fram. Det är som en enda lång läkningsprocess eller terapi, eller kalla det för självutveckling, eller med dina ord soulcare. Med det sagt så vill jag också påpeka att vi som mediterar och yogar regelbundet kan bli precis lika arga och frustrerade precis som vem som helst. Skillnaden är väl att vi har hittat ett verktyg som vi kan vända oss till när vi behöver det. Nu jobbar jag dagligen med mig själv på olika sätt och skulle aldrig kunna tänka mig ett liv utan mina morgonrutiner. Det sammanfattar lite det vi hade pratat om. Men det är så kul.
Verkligen.
För när jag gick min yogautbildning så var det ju liksom en man och fru som hon, det är en av de här få levande yogagurorna, Alan Finger, som uppfann eller grundade Ishta Yoga. Han är nu gift med Sarah Finger och de håller utbildningen tillsammans med Ulrika Norberg, våran svenska yogaguru. Men hon, vi konstaterade just det, eller de konstaterade det. Vi blir också skitförbannade, sa de, och svär och har dåligt humör och tappar och sådär. Så att man inte går omkring och tror att vi håller i kristaller hela dagarna och aldrig tappar det. Men det är som du sa, det är kanske just därför vi yogar.
Det är ju det, och att vi faktiskt vågar känna. För jag tror att många kanske går runt och skulle vilja tappa det, men man gör det inte för att man ska vara så jäkla polite eller vad det kan vara. Att vi vågar känna, för vi vet att det inte är farligt heller. Och ju när vi känner det, det är som mina barn när de skriker på varandra, jag bara skrik ut med det bara. Ut med det. Det är bättre att skrika än att liksom slåss. Och bara få ut det. Det är det jag känner nu också. Jag känner liksom just nu att jag är väldigt i en sån här fas att så här, jag vill kunna vara ännu mer i mitt autentiska jag och att kunna få uttrycka mig själv ännu mer. Så att det, den inre resan fortsätter. Det är så vi kan avsluta det här.
Men den är ju bara ongoing hela
så
tiden.
Är det ju.
Precis, så avslutar vi. Först vill vi ju veta, var hittar vi dig någonstans?
Ja, men det bästa är att hitta mig på Instagram, josefindalberg.se heter jag där. För där länkar jag mycket till mina andra grejer, min app Body and Soul Care, och sen så har jag min hemsida med lite mer, om man vill göra lite mer inner soul work, där har jag olika online-kurser för olika delar. Men Instagram är ändå den som jag tror är bästa platsen att börja på.
Och jag ska tipsa om en sida till. In och följ Josefin på josefindalberg.se eller Body Soul Care Club eller olamon.se. In och följ mig på tjejparkerin för att hänga med i mitt liv. Och glöm inte att spana in min härliga partner Beauty Disrupted Global. Tusen, tusen tack alla fina lyssnare som har hängt med oss den här stunden. Och tack igen Josefin. Tills tack. Vi ses nästa gång, ta hand om er och lyssna på din inre röst. Puss och kram. Hej då Josefin.
Hej då.
Tack snälla. Puss, puss,
tack. Puss, puss, puss.